Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never, never. Hej och välkommen till avsnitt 138 av Svenska FPL-podden. Vi har avverkat Game Week 8 och ska blicka mot stundande Game Week 9. Vi spelar in idag tisdagen den 19 oktober och agendan idag den ser ut enligt följande. Vi ska ta en snabb kik på våra byggen. Vi ska göra en kort tillbakablick till helgens FPL-event på Glenn i Göteborg. Kika lite på veckans punkter, komma med lite rekommendationer. Dra igenom en kaptensdiskussion och avslutningsvis svara på era lyssnarfrågor. Du Stefan, det är du och jag som får styra den här skutan idag.
Ja, Alex hade tydligen lite klent virke här efter helgen, så vi får hålla stämningarna.
Vi ska väl inte vara allt för kaxiga med tanke på att jag inte hade någon röst igår måndag och du sa att halsen börjar kännas lite risig, så vi får väl se, det kanske vis med frånvarande nästa vecka.
Ja, det kan vara så, det kan vara så.
Ja, om vi börjar med våra lag då, Stefan, vad är kommentaren till 42 poäng och 511 poäng totalt, overall rank 325 000?
Ja, nej, det suger ju såklart. Nej, men jag tog en liten gambling med kaptenen, ville ha lite kul på Göteborgs-eventet. Det föll inte speciellt väl ut och sen var det mycket annat som inte heller full väl ut. Tog in Mount, bänkas. Traoré fick stryka på foten. Det föll inte. Ja, det blev inte så bra. Sitter med Rydiger skadad på bänken. Alla andra har väl en, minst en Chelsea-back. De håller en väldigt turlig nolla i min mening. Och sen när man inte trodde att det kunde bli värre, ja, men då dunkar ju Tierney upp den i underkanten av ribban i slutet på Arsenal-matchen för att liksom kröna den här skitomgången. Lite så känns det. Men det kommer alltid några såna här omgångar per säsong. Och ja, det är bara att bryta ihop och ta nya tag, känner jag.
Ja, men verkligen så. Jag instämmer med den där Tierney-missen. Då grävde man sig rätt rejält. Vi ska väl redovisa för Alex, även om han inte hann med här idag, att han tog 63 pinnar. Ligger på 549 och en overall rank på 24k. Så det är ju någonting att jaga. Jag landade på 66 poäng. Ligger 532 poäng totalt. Och en overall rank på 98k. Så inne på topp 100 nu i alla fall. Med en helt okej vecka ändå. Får vi se. Men som du säger, dåliga veckor kommer ju för alla. Då och då så gäller det bara liksom glömma dem och gå vidare. Det är inte mer med det.
Ja, nej, det är ju liksom för egen del. Det var klart jag hade ju kunnat binda Salah och få in 10 pinnar extra där. Men annars så var det liksom, ja, men lite saker som inte föll ut. Och ibland så har man såna lite otur en game week och man kanske får igen det någon annan. Så jag tycker att laget ser bra ut här för kommande game week. Så jag har ingen panik så.
Nej, men precis. Men du, vi kan väl inte gå vidare utan att nämna någonting mer om helgens FPL-event på Glenn Sportsbar i Gamla stan i Göteborg. 150 pers, bra drag. Ja, vad säger du? Hur summerar du helgen?
Ja, nej, men liksom trots att mitt FPL-bygge inte levereras så gjorde ju Göteborg det verkligen. Och liksom skitkul till alla er lyssnare som man snackade med där under helgen och till alla som har missat att vi hade event den här gången eller liksom är sugna på att hänga med i framtiden så kan jag verkligen rekommendera det. Det var en riktigt toppen dag och ja, men folk, det var vissa folk som var där liksom själva med en polare och så. Jag tror att det spelar ingen roll om man inte har något stort kompisgäng att åka med, utan det är kul att åka på sånt här event oavsett.
Ja, men precis. Och vi ska ju såklart rikta ett stort tack till våra vänner på Glenn Sportsbar för dels ett kanonvärdskap, men också väldigt mycket fina priser som lottades ut. Och så ska vi också nämna att vi hade ju lite priser som, ja, men lite överraskningar. Vi hade ju signerade böcker av Jonas Eriksson som har skrivit boken Korthuset. Kokböcker från Glenn Strömberg. Och sen hade vi ju en riktig jättemakaron i form av 5 stycken prints från nakata.se som var väldigt populära. Det blev mycket surr kring det. Jag vet inte, hade du någon favorit av de 5 vi lottade ut?
Ja, jag deltog inte i lottningen om du tänker så, men den jag kanske helst hade velat haft var är nog antingen Highbury eller Maradonas skuddsand.
Precis, ni får kika in på vår Facebook-sida för att se hur de såg ut. Men vi tävlade ut Zlatan, Maradona och sen Highbury, Old Trafford och Anfield. Riktigt schyssta, och ni har ju fortfarande 15% på nakata.se, så att, passa på och klicka hem någon av de schyssta printen tycker jag. Skulle såklart säga stort grattis till alla vinnare, både i de här tävlingarna men också i den livesända utlottningen direkt från kontoret där på. Ljudnivån var ju rätt hög på det här eventet, så det var ju inte riktigt läge att livesända inifrån stora lokaler, utan vi hittade något litet kontor där vi gjorde den här dragningen bland våra patrons och där vi kunde gratulera Alexander Wallin och Joel Kjetselberg till vinst på 1000 kronor på Unisport Store och respektive då 2500 på Olka Sportresor. Och då utgår vi från, eller vi hoppas åtminstone att Joel där kan använda pengarna och hänga med på poddresan, eller hur?
Ja, det hade varit magiskt. Nu när man har lite feeling från ett sånt här event så ser man ju ännu mer fram till att det ska bli april och vi ska få åka till London.
Ja, men verkligen. Vi sitter ju och laddar inför förra årets vinnarresa som vi drar iväg på nu här i december. Så det blir en liten försmak, och då är det faktiskt just London som vi rullar till. Så vi värmer upp stan lite där inför poddresan i april. Vi ska väl nämna det också att vi har en ytterligare nyhet, att vi ligger på 99 patrons idag. Och vi har sagt det att när vi kliver upp över 100 spärren, då aviserar vi ut en ny utlottning, eller hur?
Ja, absolut. Och ja, men jättekul att vi börjar närma oss 100 strecket, trilla in en hel del folk som ville vara med i utlottningarna som vi skulle ha i Göteborg, vilket var jättekul, och liksom välkomna till er, och ja, men det är ett gött häng i vår messenger-tråd om man är sugen på att vara med där och snacka mycket fotboll och FPL och ja, allt möjligt egentligen.
Ja, men precis, och då kan man ju gå in på www.patreon.com/svenskafpl och så kan man välja att stödja oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Någon av de 2 högre nivåerna, då får man tillgång till Messenger-gruppen. Och den här nya utlottningen då, den gäller ju också då ett presentkort på 2500 igen på Olka Sportresor. Så det är ju kanon för den som inte har bokat poddresan än. Har man bokat poddresan kan man ju alltid använda det till att köpa matchbiljetter i fler matcher, så att det är riktigt schysst att ta chansen att gå in. Och så är det ju också så att man får en lott för lägsta nivån, 2 lotter för mittennivån och 3 lotter för högsta nivån. Men du, nog om det. Vi ger oss in i veckans punkter och du får inleda med ett lag som hackar lite i maskineriet, va?
Ja, och det var väl liksom största anledningen till min dåliga gameweek, men det är ju Chelsea. Och ja, men vi var inne på det lite, eller jag var inne på det lite i statistikavsnittet som vi hade i landslagsuppehållet, att ja, men visst, det är City och det är Chelsea som har hållit flest nollor och släppt in minst mål. Men om man kollade liksom statistiken på de 2 lagen emellan, då såg man ju att Chelsea kanske hade haft lite flyt redan innan det här landslagsuppehållet. Man hade släppt till en hel del chanser och kanske blivit räddad av en Mendy i kassen ett antal gånger. Medan Citys siffror liksom på förväntad insläppta stämde mer överens med vad de faktiskt hade släppt in. Och liksom, om vi börjar där i defensiven, så nu senast här mot Brentford, så var det ju men framförallt en väldigt rolig match att kolla på. Det slutade ju 1-0 till Chelsea, men det var ju inte så att det så att det var liksom en stabil seger i underkant, utan Brentford ägde ju stora delar av andra halvlek, och jag räknar väl till i alla fall två skott i insida stolpe och liksom en handfull klassificerade räddningar från Mendy där bak. Och Brentford, de försökte verkligen forcera in bollen på slutet, och Pontus Jansson hade väl till och med något bra läge där. Så visst, man har fått bra betalt för att äga Chelsea-spelare och de har ett bra spelschema, men och därav så tycker jag väl liksom att så här, det kanske inte är läge att börja pilla på sina Chelsea-spelare nu, men lite långsiktigt så tror jag väl ändå att det är inte lika självklart att sitta med dem som man kanske hade trott under den här perioden. Dels så tycker jag att det är lite svårt att hitta vem man ska gå med. Nu har ju Chilwell tagit tillbaka vänsterbacksplatsen. Hur kommer han spela hela tiden? Han har spelat två matcher och gjort två mål. Så de som liksom chansade där har ju fått riktigt bra betalt. Aspilicueta, han har varit wingback två matcher i rad, men frågan är vad som händer nu när Reece James är tillbaka. Han kom ju in här mot Brentford med ett kortare inhopp, och jag kan inte tänka mig att han liksom ska sitta bänk allt för mycket, utan han ska nog in i den där elvan. Samtidigt har vi liksom skadeproblem i backlinjen. Nu var Rydiger borta, Thiago Silva var borta. De plockar upp lite nya snubbar som får spela. Jag tycker det är svårt att hitta rätt Chelsea-back då, som kanske är det som lockar allra mest. För om vi ska prata lite mer framåt, då är det ju liksom Lukaku, han har inte alls rosat marknaden här. Vi såg att han var direkt svag mot Brentford, och vi såg att han hade någon liksom muskelskadekänning här i landslagsuppehållet. Tog själva ut nu på presskonferensen och liksom kommenterat att han kanske har spelat lite mycket både i sommar och här efteråt och med landslag och så, att han kanske skulle behöva en vila. Och det är inget, det är inga ord man vill höra när det vankas Norwich på hemmaplan. Så det finns frågetecken där. Skulle han göra 90 minuter i Champions League här, då skulle jag vara riktigt orolig, och jag skulle nog inte våga kaptena honom då mot Norwich, utan då skulle man nog få tänka om där lite. Drömscenariot om man sitter med honom är ju att han vilas nu här hemma mot Malmö i Champions League, men det är ändå en Champions League-match. Det är liksom, vi är bara omgång tre i gruppen. De vill ju inte chans, alltså man har inte så mycket fel marginal i ett gruppspel i Champions League. Även om Malmö borde vara en mumsbit för Chelsea, så vet man aldrig. Jag tycker det finns frågetecken kring Lukaku. Det är väl egentligen han som är det offensiva som många har kikat mot i Chelsea. Sen kanske det är några som har chansat in en Mount som mig och åkte på en bänkning här direkt. Förhoppningsvis så broder det på att han nyligen har varit tillbaka från skada. Jag trodde att han skulle starta här mot Brentford. Han gjorde inte det. Mitt råd är ändå att tålamod med Mount. Men det är ingen jag skulle liksom kika på och plocka in här kanske. Jag vet inte, jag tycker det finns bättre alternativ än till exempel en Rafinha. Jag står ju högre upp på inbyteslistan då för mig till exempel.
Nej, men om vi börjar backlinjen där, så Chilwell gör två mål på två matcher, men det såg vi ju på Aspilicueta, på Alonso, att det är ju ingen garanti för att man ska behålla platsen. Så där känns det som att tombolan kommer att snurra rätt rejält, beroende lite på motstånd och form på träningar och så. Och gäller det, när vi pratar framåt, ja, men det var ju så, det är så liksom konstigt, för att inför säsongen kändes det som att det fanns så pass många alternativ med Havertz och med Mount och med Ziyech och Lukaku och viss mån kanske Werner, om han hade börjat få till det också, att man tänker att minst två i alla fall offensiva hot borde ju vara klockrena, men Ja, Lukaku har ju känts som den enda liksom fasta punkten i det där anfallet. Och nu när Tuchel börjar snacka om att han är överspelad, att han spelar för mycket liksom och sådär. Så, jag håller med dig, det känns inte alls bra. Och det skulle ju vara himla fint att se honom på bänken mot Malmö, gärna hela matchen. Men det återstår väl att se. Spelar han 90 där då delar jag din oro inför helgen.
Ja, men samtidigt så tycker jag inte att det är så mycket man kan göra här och nu när liksom det är Norwich och Newcastle som står på schemat. Det är liksom fel läge att byta ut, men däremot så kan man ju tänka om med kaptensbindel och liksom om man verkligen ska byta in spelare från Chelsea i det här läget. Men har man redan tagit beslutet att äga Chelsea-spelare, ja, men då tycker jag att man ska ha is i magen här och bara ge dem fortsatt förtroende.
Men nu om vi går från grus i maskineriet till smörjolja och liksom diesel med extra kraft i Liverpool. Salah trummar på, gör mål oavsett motstånd, oavsett läge tänkte jag säga. Trent börjar ju, en del har ju bytt ut Trent och det känns som att paniken börjar sprida sig lite, att man måste få tillbaka honom. Mané och Firmino smyger upp som lite, ska vi kalla dem för Fantasy Premier League outsiders, även om de i verkligheten är, liksom, är ju helt fenomenala spelare, men det känns som att båda flyger ganska mycket under radarn i fantasy. Och så det stora frågetecknet, Jota. Hur tänker du kring Jota och hans situation? Nu bänkas han ju här idag mot Atletico i CL också, men det är United som väntar till helgen. Då vet vi att Klopp brukar föredra Firmino. Kan det vara en vila på Mané som väntar, eller vad tänker du inför helgen om Jota?
Jag har faktiskt skeppat Jota redan. Jag tänkte, det var ju, hade inte Rafinha varit iväg med landslaget, då hade jag nog tagit minus för att ta ut Jota redan till den här omgången. Nu liksom hoppades jag att han skulle spela från start mot Watford, även om jag inte trodde på det och behöll honom. Men som sagt, det är ingen som jag vill sitta med nu när, ja men, dels är Firmino tillbaka och dels så ser Firmino jävligt bra ut. Och Salah och Mané, han rubbar inte på de två. Det är ju liksom, ja men, någon match där de ska vilas som han kan få speltid. Men jag tycker inte att det är värt de pengarna när det finns så mycket billigare och liksom billigare talismaner i andra lag som jag hellre kör med då, som jag vet att jag får 90 minuter från nästa vecka ut, vecka in.
Och när vi pratade, nämnde du om Mané och Firmino, är det några som du kanske inte blickar mot men ser, så har de liksom förbättrat sina fantasyaktier, eller känns de fortfarande liksom allt för långt bort? Är det för mycket pengar på lite för osäkra investeringar? Eller vad säger du?
Alltså jag tycker att vi kommer komma till min nästa punkt, men det börjar ju byggas upp ett case för Mané allt mer med tanke på hur svala de dyra anfallarna är just nu, som i alla fall de flesta har kikat mot. Men så jag kommer ihåg att man satt och skrattade åt Mané när han brände massa lägen inom match. Nu kommer jag inte ihåg vilka det var de mötte, men efter det så tycker jag att han har ju verkligen spottat upp sig och presterar ju, ja men, konstant. Sen att Salah är liksom ytterligare en nivå upp är ju såklart, gör ju att Salah är det självklara valet, och frågan är, vill man ha två från Liverpool som är så dyra? För att det begränsar ju sina kaptensalternativ rätt rejält. Det är ingen strategi som jag föredrar, men de som nu har gått med till exempel Salah och skippat Ronaldo och Lukaku till exempel, de har ju avancerat här.
Ja, men precis. Vi kanske ska kliva in på nästa punkt där med premiumanfallarna och deras leverans, eller ska vi säga brist på leverans?
Ja, alltså framförallt så tycker väl jag att det är väldigt många som gick på Ronaldo när han kom, och sen är det väldigt många som har blickat mot Lukaku eller haft Lukaku och liksom kikat på att man ska göra det bytet från Ronaldo till Lukaku, och just kanske framförallt nu för Norwich-matchen. Men Ja, men dels så tycker jag väl att United såg ju inte något vidare ut mot Leicester här, och Ronaldo har väl liksom, han var väl, jag tycker att han var som allra starkast i de första matcherna han spelade för United. Sen har det varit lite sämre prestationer. Visst, han kommer säkert fortsätta göra mål, men det han har emot sig är framförallt att, ja, men han har ett jättetufft spelschema, och jag vet inte om han liksom, han är ju inte fixture proof till den, liksom till den utsträckningen att han kommer bara vräka in mål mot bättre motstånd. Visst, sen kan han ju göra mål såklart. Det säger jag inte emot. Men jag har svårt att se att han ska ha bra värde här under den tuffa perioden. Och liksom som vi var inne på redan i Chelsea-diskussionen, så tycker jag väl att, ja, men Lukaku finns stora frågetecken. Säg att han spelar 90 mot Malmö här nu. Ja, men vill man verkligen göra det bytet då, Ronaldo till Lukaku? Jag är tveksam. För vi har ju redan lite liksom, ja, men ord från Tuchel att det kanske behövs en vila här, och liksom, det finns ingen bättre match att vila om man nu känner att man måste vila mot Norwich på hemmaplan, för den matchen ska Chelsea fixa oavsett om Lukaku spelar eller inte. Så, och samtidigt som Lukaku och Ronaldo har haft tre dåliga game weeks i rad, tror jag det är, ja, men då har ju Vardy passat på och liksom, ja, men bara levererat match efter match. Han har inte blankat sedan game week 4. Om vi räknar bort den matchen mot City, så gjorde han även 12 pinnar mot Norwich i game week 3. Så att han är ju den som har varit klart hetast här på slutet, och jag har nog inte riktigt sett åt hans håll någon gång under den här tiden, men liksom, någon gång måste ju ens envishet ja, men utmanas i alla fall. Nu sitter jag på Lukaku och fint spelschema, så där har vi inte Vardy, har inte jag tänkt på Vardy till den här omgången, men fortsätter det så här, ja, men en Vardy som liksom gör mål varje match och plockar bonus varje match. Ja, det kanske är dumt att inte ha en i åtanke mer än vad jag har haft i alla fall.
Ja, men precis. Jag funderar lite där. Det är ju en hel del som har investerat i att både ha Lukaku och Ronaldo. Och det har ju inte skördat någon vidare frukt de senaste omgångarna. Hur hade du tänkt där om du hade suttit med båda? Hade du försökt att växla ner någon till en mid-price-anfallare för att kliva över på en premium mittfältare till, alternativt sprida pengarna lite? Eller hur hade du resonerat om du hade suttit med både Ronaldo och Lukaku i bygget?
Ja, nej, jag hade inte suttit kvar med båda dem. Men vem man ska ta in tycker jag är lite svårare. De som jag tycker är alternativ, vi får väl nämna Jimenez i Wolves, även om han var bänkad nu. Det berodde ju mest på grund av landslagsuppehållet att han hade varit iväg och spelat med Mexiko. Men han är ju ett alternativ. Men de två som jag kanske tycker är än mer intressanta är ju båda skadade just nu i form av Bamford och Calvert-Lewin. Får vi lite positiva besked från på skadefronten på dem, ja, men då skulle de kunna vara alternativ. Och sen vet jag inte, men, ja, men vet du, Brentford går in i ett bättre spelschema här nu. Kanske inte riktigt i den här omgången då man har Leicester, som jag inte tycker ska rankas som ett lätt motstånd i alla fall. Men efter det ser det i alla fall väldigt överkomligt ut, och då kanske Tony kan vara ett alternativ, även om Mbeumo nu har liksom trumfat honom ganska rejält här på slutet i form av att ta sig till lägen.
Ja, men precis. Någon vi inte har nämnt och som faktiskt kanske åtminstone förtjänar ett omnämnande, vi har varit ganska hård mot de här, han gjorde ju mål nu i helgen, det är Harry Kane, som också, apropå att flyga under radarn, han har ju verkligen gjort sig förtjänt av det dåliga rykte han har nu, med den ganska taskiga inställningen han visat. Men gör ändå mål. Gör han mål för att det är Newcastle han möter, eller tror vi att det kan finnas någonting? Kan det finnas en väg tillbaka för Harry Kane?
Men jag tycker väl att, nu såg inte jag matchen mot Newcastle, men om man kikar statsen så var det lite förbättring redan mot Aston Villa innan landslagsuppehållet, och han följde upp det här nu med 1+1 mot Newcastle. Jag tycker att det är fortfarande lite för tidigt på Harry Kane. Men om man blickar fram där mot omgång 11-12. Ja, men då vänder ju spelschemat rätt rejält. Till exempel från omgång 12 till 15. Ja, men då är det Leeds hemma, Burnley borta, Brentford hemma, Norwich hemma. Fyra matcher på rad. Där kan Kane göra mycket poäng, tror jag.
Ja, men det kan svänga snabbt här. Vi var ju inne på sån där och att hade avfärdat både Kane och Vardy. Kanske det är där att man ska blicka istället. Men det gäller ju, det är ju någonting vi kan skicka med. Att det, man får ju liksom inte vara... Man får inte vara för envis heller med att man liksom, men den här personen gillar jag inte eller den ska jag inte ta in. Utan saker och ting kan ju svänga snabbt och formdippar och formtoppar kommer. Och då gäller det att hänga på tåget. Man behöver inte lösa första biljetten, men det gäller liksom att lösa biljett innan det lämnar perrongen. Så att hålla ögon och öron öppna är väl att rekommendera. Var det någon mer premiumanfallare som du funderade kring?
Nej, ingen mer egentligen, inte här och nu, men bara för att få lite perspektiv, så vi har ju hyllat Antonio väldigt mycket i podden. Han står ju på 50 pinnar här efter 8 omgångar, vilket är väldigt bra. Men Vardy, han trumfar ju det, han står på 56 här. Så att liksom, det säger någonting om hur bra liksom man har... Ja, men jag kunde fått betalt om man hade vågat sticka ut och liksom, ja, men inte riktigt trott på Ronaldo och Lukaku här.
Ja, men precis. Ja, det blir intressant att se också vad med Daka och Garnacho där, om han kommer att fortsätta att varva mellan dem. För det var, det har ju varit tokgiven så som det har sett ut hittills, och de andra har ju snällt fått liksom dela på slamsarna som blir över vad det gäller speltid. Och han fortsätter att göra sig opetbar, Jamie Vardy, trots ökande ålder.
Ja, det förvånar mig faktiskt, men det, man måste ju säga att det är imponerande.
Mm, verkligen. Vi ska gå vidare till sista punkten, och det är ett lag som jag vill ta upp. Och jag har skrivit ner i mina anteckningar, Leeds, vad fan är det som händer? Och jag är övertygad om att de nästan alla flesta sitter på någon Leeds-gubbe eller åtminstone suttit på någon till ganska nyligen. Många har ju Rafinha, en del sitter säkert kvar med någon back. Sitter säkert en hel del folk och håller på Bamford och hoppas att han ska vara tillbaka snart. Men det, vi pratade grus i maskineriet för Chelsea, men de vinner ju i alla fall. Nu spelar det kanske inte så stor roll med vinst, men de håller den där nollan. Leeds känns tröga, och jag vet inte om du har hört något mer om Bamford när han kan väntas vara tillbaka, men så som det känns nu så det är ju Rafinha man vill ha, men i övrigt så känns det ganska ointressant, eller vad säger du?
Ja, precis. Jag tror väl Bielsa, jag tycker i alla fall att han är ganska ärlig i sina presskonferenser. Folk kanske inte håller med eller har för höga förhoppningar, men jag tycker att han har varit ganska öppen med skadeläget. Så där får man ju se vad han säger, men när skadan skedde då pratades det om en månad, och då var ju faktiskt den här Game Week 8 klart i riskzonen. Nu har vi avverkat Game Week 8 och blickar mot Game Week 9. Jag tror att det finns större chans att han är med, och om han inte är med så borde det vara väldigt nära att han är fit, om han inte har fått någon setback på sin skada.
Kikar man schemat framöver för Leeds så ser det ju, om man kollar färgmässigt i den här, man kollar fixtures framöver, så ser det ju väldigt grönt och så lite grått ut. Men alltså Tottenham borta, att det skulle vara en trea i svårighetsgrad, Leicester hemma. Sen visst, det finns ju den där Norwich borta och det har en Palace hemma, men ja, spelschemat det är okej, det är bra, men frågan är om det är värt att satsa på mer än just Rafinha i dagsläget. Jag vet inte, jag känner mig osäker kring Leeds, så de har ju verkligen inte levererat så här långt på säsongen. Jag skulle ju klassa dem som en av säsongens stora besvikelser hittills, jag vet inte, vad säger du?
Ja, nej, men de har ju haft det struligt med först mycket skador i backlinjen, och sen har det trillat över och blivit en hel del skador framåt, och Rafinha liksom, det är tufft för de här spelarna som är iväg med sydamerikanska nordamerikanska lag för den delen, och att man ska trycka in liksom tre matcher på ett landslagsuppehåll dessutom i de här regionerna gör ju att risken för rotation, som vi såg väldigt mycket av nu, jag tror att liksom både City och Liverpool ställde över sina brassar, Jimenez spelade knappt någonting och Rafinha, han hoppade inte ens in alls, har jag för mig. Så nej, Det där är ju ett problem. Jag vet inte hur, nu har inte jag kollat exakt hur det ser ut nästa landslagsuppehåll, men det är ju ett till här efter Game Week 11. Så att liksom potentiellt sett står vi med samma problematik i Game Week 12 igen för de spelarna.
Ja, men precis. Det är bara Rafinha, känns ju lite som att han har fått lite smak på det här med landslagsspel nu. Det känns ju som att han tycker att det är skitroligt att spela för Brasiliens landslag. Så att, som du säger, Game Week 11 där, det känns som att det är ju runt hörnet. Ska han hålla på fara och flyga över hela världen? Ja, jag tänker mig en extra gång innan jag blickar mot. Nu sitter jag med Rafinha i mitt bygge, så att jag tar inte ut honom med det spelschemat man har, men... Ja, du var ju inne på att eventuellt ta in honom då i bygget, och jag förstår ju det utifrån att han har sett så himla bra ut och med det spelschemat man har, men det finns ändå en liten tröskel där som inte borde finnas utifrån form och spelschema. Yes, ska vi rulla vidare mot veckans rekommendationer? Vill du börja i försvarsleden med tre försvarsrekar?
Jajamän, jag har satt upp Trent, Livramento och Cancelo på pappret, och jag tycker Trent, han behöver ingen närmare liksom beskrivning. Nu fick han en nolla här sist mot Watford, var ju även väldigt nära och skriva in sig i målprotokollet på ett av hans avslut som styrdes men jag bara gillar det jag ser med Trent. Jag tror att han tog dessutom hörnorna från båda håll, om jag inte minns fel, i matchen mot Watford. Och ja, men det är ju inte negativt om man kollar liksom på vilka fyrtorn som Liverpool har som mittbackar, så kommer det säkert bli några hörnas under säsong, kan jag tänka mig. Går vi vidare till Livramento, så jag gillar honom. Han har offensiv utdelning i sig. Southampton har visat sig fullt kapabla bakåt i år att hålla nollor. Och spelschemat är bra. Så, och liksom för den prislappen så tycker jag att han är jättefin att ha. En spelare som man kommer tycka är guld värd om man får lite flaggor som många har haft i bygget här, och liksom kunna bara ställa ut honom på plan istället för att dra massa minus och förstöra laget i övrigt, så kommer han, det är en sån spelare som är väldigt nyttig i fantasy. Och sen sista gubben tycker jag har haft lite otur som inte har fått någon offensiv utdelning här i ligan. Vi såg att han gjorde mål i Champions League idag, Cancelo, och jag tycker att det här rotationshotet som vilar över honom, det trumfar ändå hans hur bra han är och hur mycket boll han har i deras offensiva spel. Det kommer komma offensiv utdelning från hans sida, frågan är bara när.
Gällande Trent där, jag är tvungen att gå in och kolla, plockar du rakt på rak arm vad han har för TSB just nu?
Vad kan han ha? 25-30 där någonstans kanske.
Ja, det är en bra gissning då. 23,5.
Ja, det är lågt. Det är lågt.
Ja, det är lågt för vår trend. Vi blir ju vana att brukar se den ligga mellan 50 och 60 snarare. Så att de poängen är ju ändå värda ganska mycket gentemot. Jag menar att färre än en av fyra sitter på honom. Jag tänker rygga din rek på Livramento, och tycker den är klockren given, och väljer att sitta kvar med från förra veckan Aspilicueta och Tierney blir det för min del. Aspi, som du nämnde där under Chelsea, har ju fått spela ytterback eller wingback de senaste matcherna, men det är väl troligt att han kommer att kunna återgå, men ja, med den liksom möjligheten att kunna kliva ut och Reece James tillbaka från skada. Det kan ju vara så att han ändå kommer att matchas lite försiktigt så här i början. Så tror jag ändå att har man väl gått in på Aspi, då sitter man ju superlugnt där. Och tycker man att det känns lite osäkert med Chilwell Alonso-situationen, man känner lite risker med James, då är ju Aspilicueta en ganska säker väg in i Chelsea-defensiven. Sen om man vill kliva in där eller inte, det är en annan fråga. Men ska man ha någonting därifrån som känns safe, så tycker jag Aspilicueta är ett bra alternativ. Och du nämnde att Cancelo gjorde mål idag. Ja, Tierney, som vi nämnde tidigare, var ju oerhört nära att göra mål. Och tycker ändå att det finns bra offensivt hot. Arsenals schema ser bra ut. Och Tierney är ganska prisvärd backen då. Går väl kanske inte in som någon liksom budgetback, men med tanke på många av de andra liksom backarna i storlagen och vad de ligger på, så tycker jag nog att han får klassas som rätt prisvärd. Så Livramento, Aspilicueta, Tierney för min del.
Ja, jag backar väl framförallt Aspilicueta där. Jag hade gärna velat fått in en Chelsea-back i mina reka, men jag tyckte inte riktigt att någon av dem platsade in. Och jag letar väl hellre mot ett läge där Reece James är lite mer uppe i matchform och försöker plocka in honom då, tror jag.
Jag kan köra vidare med mittfältet och väljer faktiskt att behålla det mittfältet jag rekade från förra veckan också. Det är Rafinha. Vi har pratat en del om honom och ja, alltså, det råder ju ingen tvivel om att han är i typ sitt livsform och han var bra redan innan den här säsongen. Frågan är ju om Leeds får behålla honom. De får förmodligen behålla honom i januari, men till sommaren tror jag att han sticker till en större klubb. Det känner jag mig rätt övertygad om. Men nej, till det priset så är det svårt att undgå honom. Sen gjorde ju jag liksom en helgardering och tog både Grealish Foden i min rek förra veckan. Väljer att hålla kvar vid den. Det blev lite jobbig stämning där på FBL-eventet när våran vän Martin på Glenn Sports Bar var lite småsur över att plockat ut Greenwood och satt in Grealish. Jag vet inte om vi ska ta på oss någonting där, men det kommer ju en Grealish-bänk. Det kommer ju göra det titt som tätt då och då för City-spelarna. Men å andra sidan, när de här spelar, de vann med 2-0 tror jag det blev mot Burnley. Och då tyckte vi att det var ju underkant. Alltså det var ju, vi förväntade oss mer. Det säger lite om vilken höjd City har. Och jag nämnde det förra veckan, håller fast vid det. Att dubbla upp Foden Grealish tycker jag kan vara en jättedifferential i den dubben att sitta med.
Ja, nej, jag kan väl lyfta upp att jag som tyckte att han skulle byta ut någon utav Grealish utav Greenwood och Jota där. Men jag la ju såklart in brasklappen att med Pep kan man aldrig vara säker. Och det var ju precis det som hände. Det som är lite tråkigt för Martin nu då är väl att Grealish spelade 90 minuter i Champions League här. Visserligen tisdagsmatch, men Foden byttes ut efter 60 efter att ha gjort en ass. Det finns väl en del som talar för att Foden kommer spela även till helgen.
Och bara för det så kommer Foden vara bänkad och Grealish startar då?
Mycket, mycket möjligt.
Ja. Ja, vad bjuder du på mittfälts rekar?
Ja, men jag är inte helt övertygad hur jag vill göra med City. Så de finns inte med i mina rekar. Rafinha backar jag fullständigt. Jag tycker att visst, han kanske kommer ha problem i Game Week 12. Men liksom, han skulle kunna göra två mål i någon av Wolves eller Norwich-matcherna. Och då sitta utan honom, han kostar 6,6. Nej, men det är lite för riskabelt för min smak. Utan han tycker att man ska ha nu. Ja. Jag tycker att liksom, risken med hans eventuella landslagsspel där, ja, men det övervägs över att jag förväntar mig mycket poäng från han innan det. Så får man ta ett nytt beslut sen i Game Week 12. Tillsammans med honom så har jag plockat in Mount. Jag hoppas verkligen att han spelar från start mot Norwich. Nu vet jag inte om liksom, det blev inget bättre när han kom in här mot Brentford, men det kändes som att Brentford redan hade fått ganska klart grepp om den matchen, så det var inget kul läge för Mount att komma in i matchen. Innan det så jag tror att Mount behövs för att Chelseas offensiva spel ska fungera. Ja, men jag tar en chansning med honom med tanke på att det är Norwich, Newcastle och Burnley som väntar kommande tre. Chelsea har haft problem offensivt sett, men jag tycker att det finns inte så mycket annat som jag vill ha på mitten just nu. Så då får Mount chansen. Och han får chansen tillsammans med en Mbeumo. Som har 6 ramträffar i år. Tror jag på 8 omgångar. Det måste vara någon form av rekord skulle jag säga. Jag vet inte om det har varit så dåliga avslut. Vissa kanske har varit det. Men han tar sitt lägen. Han har haft otur. Brentford har bevisat sig och ja, men går in i ett allt bättre spelschema. Så att någon från Brentford tycker jag absolut man bör kika på i det spelschemat då.
Det är lite Ollie Watkins-syndromet från förra säsongen och drar dem i virket hela tiden. Men, nej, men som du säger, Brentford kliver ju in i ett bättre schema. Och jag vet att Alex har varit inne på det tidigare också. Att just det här att ja, men de ser bra ut. Jag är ju fortfarande liksom, har en viss skeptis. Jag är inte säker på att de kommer att hålla nu när skadorna börjar, kanske börjar komma. Och de börjar bli lite tröttkörda framåt vintern. Men det ska bli intressant att se. Och fördelen med det är att man som jag är lite tveksam och sen motbevisas att de gör det bra, så är det ganska lätt att kliva in på både Tony och Mbeumo, för att man sitter ofta med, man sitter säkert med en del mittfältare i 6 miljoners klassen som lätt går att göra till Mbeumo, och kanske någon mid-price anfallare som bara går att växla ner till Tony. Så att det är ju ingen superbrådska med att man liksom inte kommer in på dem om de väl börjar flyga, utan det känner jag mig ganska lugn med. Att märker jag att någon av dem liksom verkligen kliver in i form, så är det ganska så enkelt ändå att kliva på det tåget. Yes, jag kan köra vidare med anfallet. Och där tänker jag hålla kvar en Raúl Jiménez. Trots den bänkningen som du nämnde. Tycker ändå att Wolves har ett ganska bra spelschema och... ja, han hade varit lite på landslagsuppdrag. Jag tycker att han börjar se bra ut och komma igång. Däremot så väljer jag att skeppa Lukaku från min rek. Jag skulle inte byta ut honom från mitt lag. Men låt säga att man har valt att gå utan honom nu. Så har vi ju fram tills nu sagt att ja, men släpp allt du har och plocka in honom. Men jag är inte så himla säker på att jag skulle släppa allt jag hade och bara liksom ta -4 för att plocka in honom. Utan... jag väljer att reka Callum Wilson. Tycker att det finns ett väldigt intressant värde i den här jäkla målsprutan. Så bara han håller sig hel, så är han ju liksom magisk på att göra mål. Det var just det, att hålla sig hel dock. Det är lättare sagt än gjort för hans del. Men gjorde mål liksom 2 minuter i återkomsten här. Och jag tycker att spelschemat ser helt okej ut med... ja, men nästkommande 4 så har du 3 utav dem. Är Palace, det är Brighton, det är Brentford. Arsenal borta är väl ingen jättedålig match. Sen har du Norwich, Burnley hemma. Så, ja, men nästa 7-8 matcher här tycker jag ser rätt intressanta ut. Och TSB:n, plockar du den rakt av på Callum Wilson?
Ja, den är väl 1% eller under.
Den är inte hög. Den är så försvinnande liten att han är ju en mega differential. Ligger på 1,1%. Så att poängen är ju liksom guld värda ur den aspekten. Vad kontrar du med?
Ja, men jag tycker det är svårt. Antonio har ju rekat många veckor. Han får stryka på foten nu här. Så att, vi kan ju börja där. Jag tycker inte att man byter in Antonio här. Utan nej, men nu blir matcherna sämre. Jag hade inte bytt ut honom ur laget om jag ägde honom. Jag hade inte bytt in honom heller. Och för att ersätta Antonio så kommer din rek Jiménez in. Jag tycker att det är liksom den enda forwarden som är hel, som har sett bra ut, som jag vill äga. Och sen med brasklappen att ja, men skulle Calvert-Lewin eller Bamford liksom tydligt på presskonferensen vara 100% redo, ja, men då tror jag att jag hade valt någon utav dem istället. Men det vet jag inte idag, så därför får Jiménez reken. Och Lukaku som har varit min andra rek, han får vara kvar. Men med brasklappen att spelar han liksom 70 minuter plus här mot Malmö, ja, men då vet jag inte. Då tycker jag nog att var det ett bättre val att plocka in. Mm.
Ja, nej, men det köper det resonemanget. Gällande Jiménez där, så är han ju också, men har man lite småslant av banken, så är han ju en ganska bra placeholder för just Calvert-Lewin, Bamford när de väl är tillbaka.
Nej, men jag tycker som sagt, det var ju bara landslagsuppehållet som gjorde att han var borta. Och liksom, dessutom så stod Wolves för liksom en supervändning i derbyt och vann med 3-2 på stopptid. Så att moralen borde ju bara liksom ha höjts i det laget. Och de har ju sett bra ut så här långt in på säsong.
Där har vi lite rekar och känner ni som lyssnar lite rekar att kika på. Vi ska gå vidare till en kaptensdiskussion och då ska vi göra er uppmärksamma på att det är fredags deadline. Tidiga mötet mellan Arsenal och Aston Villa sparkar igång 21.00 på fredag. Det innebär att vi har en deadline fredag 19.30. Missa inte det. Lätt hänt gjort att man fäller upp laget där på lördag förmiddag och i godan ro med kaffekoppen tänker att nu ska jag dra den där sista bytet eller ändra den där bänken. Då är det för sent. Så att 19.30 fredag, missa inte det. Ja, en kaptensdiskussion. Finns det mer än två alternativ?
Nej.
Det är det enkla svaret. Det är ju Salah Lukaku såklart vi tänker på. Låt säga att du sitter med båda i bygget då för enkelhetens skull. Är det styrt av hur mycket Lukaku spelar mot Malmö? Är det det som avgör för din del eller finns det andra parametrar?
Nej, det är nog det. Alltså, jag har varit inne på att jag hela tiden ska kaptena Lukaku den här omgången. Men jag tycker att förutsättningarna har förändrats rätt drastiskt nu på slutet. Och liksom att Tuchels ord att Lukaku behöver en vila, ja, men det är inte, båda är inte gott om man spelar mycket mot Malmö tycker jag. För att om det är någon match som man då ska vila Lukaku i, ja, men då är det nog Norwich.
Ja, men precis. Det är ju klurigt det här. Allt ställs ju till så också av att Salah gör det så jäkla bra som han gör det just nu. För att generellt sett så är det väl inte jätteofta som vi blickar mot att kaptena någon som spelar United borta. Men med tanke på Uniteds försvar har sett ut riktigt virrigt. De har Harry Maguire där. Det börjar ju liksom bli... Det börjar nästan bli en meme över hela hans försvarsspel just som det är just nu. Och det är klart att formen som Salah har, det kan ju inte vara fel på förhand att sätta vinden på Salah. Men å andra sidan ska vi säga det att det är ganska ofta lagmöter, det andra topplag möter Liverpool som de går in för att bara stänga matchen. Vi har sett både City göra det, vi har sett United göra det förut. Döda matchen, rakt av och egentligen spela mer eller mindre för 0-0. Det kan man ju säga då att det duger ju inte för Man United hemma mot Liverpool. Men frågan är ju, Ole Gunnar pressad. Det har spekulerats och nu liksom läckte det ut någonting. Nej, men hans plats ska vara lugn. Ja, låt säga att han torskar med 0-4 mot Liverpool. Alltså vi har sett Manchester United få sparken efter torskar mot Liverpool förut. Så att jag är ändå inne på att han kommer att försöka stänga ner ytor och gå på kontring. Spela med typ Marcus Rashford på topp eller Ronaldo. Men jobba på liksom rena kontringar. Jag vet inte, vad är din känsla kring om vi bara fokar på den matchen, United-Liverpool? Tror du att det kan bli en sån här frejdig match likt de matcherna vi har sett Liverpool spela hittills den här säsongen? Eller tror du att United kan lyckas liksom döda ner det?
Nej, men jag har väl en grundinställning att det blir en tajt matchbild. Det brukar bli det som du var inne på när det är topplag och toppmatcher och liksom United har ju inte... I alla fall inte på bortaplan varit rädda för att backa hem och kontra i sådana matcher. Om de gör det på Old Trafford, det får vi se. Men jag tror inte att de kommer liksom bara bjuda in till någon liksom Hawaii-fotboll. Det känns som att de skulle spela Liverpool i händerna lite grann om de gjorde det. Samtidigt så, jag vet inte, jag tyckte det såg... Nu var de ju riktigt usla mot Leicester och det var väl lite på grund av att Maguire, att de sagt, chansade med honom. Att han inte var 100% hel för den här matchen. 100% redo. Så jag förväntar väl mig ändå att han liksom skärper till sig till den här matchen. Men de har ju lite problem där. Så därav liksom, jag tycker inte att det är en bra match egentligen för Salah. Med Salah i toppform och United har problem, vilket gör att jag kan mycket väl liksom tänka mig att kaptena Salah bara för det.
Och om du då tvingas välja, vi säger att Lukaku, jag vill förutsätta att han spelar 68 minuter mot Malmö. ser helt okej ut, plockas av. De leder komfortabelt med 2-0. Sitter binden, Lukaku, Salah.
Nej, det får vi se. Men, nej, men liksom, så länge han får att han inte spelar så jättemycket mot Malmö, då tror jag ändå att jag väljer att gå på Lukaku-kaptenen.
Mm. Jag sitter nog också själv i lite med den båten som det är just nu. Men ja, man vill ju inte ha det där liksom. Man vet ju hur sämre lag, och det gäller väl även för de svenska lagen, när de ska möta de här lite bättre. Och det kan ju lätt bli lite liksom ja, men benknäcka fotboll, och även om Lukaku är en rejäl pjäs och svår att liksom broppa ner eller knäcka, så jag skulle inte bli jätteförvånad om det kommer någon riktigt ful stämpling eller sådär. Så att vi får väl se dels hur matchen går, och sen höra lite hur inför på presskonferensen inför helgen. Dels vad Tuchel säger och vad man får för signaler, men rådet är ju såklart att dels hålla lite koll på hur det går i veckan och sen invänta presskonferenserna. Yes, ska vi blicka mot något mer lag? Låt säga att man sitter med tungt lastad på City till exempel, möter Brighton borta. Det är väl en sån där match som ser bättre ut än vad den är egentligen, eller vad säger du?
Ja, men City kan ju såklart slå alla lag, men Brighton har väl ändå sett helt okej ut. Och det är ingen match som skriker liksom kaptensbindel för mig. Dessutom så är det så svårt att veta vilka som ska spela, så att jag tycker det är jättesvårt att kaptena någon City-gubbe.
Mm, och vi var ju inne på Jamie Vardy, nämnde honom, och jag vet att vi har haft lyssnare som har kastat upp honom som, ja, men lite outsiders tycker jag att det är en alternativ tidigare. De möter Brentford borta, och Brentford har väl gjort ett ganska starkt case för att de har ett solitt försvar och ganska svåra att bryta ner. Och Brentford borta är ju förmodligen inte den matchen vi trodde kanske att det skulle vara. Så att bindlarna lär väl i väldigt stor utsträckning hamna på Salah och Lukaku, men ja.
Ja, men, nej, precis. Brentford är såklart ingen lätt match, men samtidigt så finns det, alltså jag ser att det kan finnas ytor för liksom en spelare med Vardys kvaliteter. Det är inte så att Brentford, ja, men de vågar ju gå framåt. Det har vi sett flera matcher. Så det skulle kunna bli ytor för Vardy, men nej, jag vet inte. Det känns lite som en stretch för mig, men ja, eventuellt. Han är uppenbarligen i bra form och gör det bra, så.
Ja, men precis. Det känns som att vi båda ändå just nu har liksom slagit ner, hukat oss, satt oss halvvägs ner i Lukaku-båten. Men som sagt, det kan ju ändras under veckan. Ska vi kika mot lite lyssnarfrågor? Det har kommit in en hel del sådana. Har du lust att slänga upp några av dem i alla fall?
Ja, men precis. Vi kan väl börja med, det är många här, Kevin Artursson och Patrik Larsson, Oskar Modin, alla liksom hör sig för om Lukaku. Ska man byta ut honom? Vad gör man med pengarna? Finns det en risk att han vilas mot Norwich? Ronaldo kanske flyger mot Liverpool? Och ska man överväga Kane? Det är väl de liksom frågorna som kopplat till Lukaku som har kommit in.
Ja, och förutsatt nu att Lukaku inte skadar sig eller på något annat sätt, det händer någonting mot Malmö, så byter ut honom gör man ju inte inför Norwich hemma. Det är ju liksom upplagt för att man själv ska liksom ha gjort tidernas sämsta transfer när han gör hattrick hemma mot Norwich. Och liksom, oh, det såg jag inte komma. Jo, det gjorde du. Norwich hemma är liksom den bästa matchen sedan Derby tog 11 poäng på en hel säsong. För det är lätt att glömma bort hur rackiga Norwich är och vilka ytor som kommer att bjudas till Chelseas offensiven då.
Ja, nej, jag instämmer helt och hållet. Liksom, jag förstår att man är frustrerad om man sitter på Lukaku, men det är inte nu man ska liksom ta det där drastiska beslutet och skeppa honom från laget, utan det väntar man två omgångar med. Och sen då kanske då, dessutom liksom, om två omgångar då kanske det finns flera forward som är hela att välja på framförallt, och sen så är inte då är liksom merparten av Chelseas bra matcher avverkade, så då tycker jag ändå att man kan i alla fall överväga om man vill fortfarande plocka Lukaku då.
Ja, men precis, och jag tror fortfarande att det är en del människor som sitter med ett antal flaggor i bygget, och då måste väl de anses vara prioriterade att lösa före en av ligans bästa anfallare som möter Norwich hemma, får man väl säga.
Yes. Oskar Modin, han undrar också efter en differential-spelare istället för Antonio.
Vi rekade ju båda Jimenez, en TSP på 7,0%. Jag vet inte, vi brukar kanske dra gränsen vid 5%, men 7% får väl ändå anses vara en ganska låg TSP. Så att Jimenez är väl ett alternativ, tycker jag. Jag vet inte om du har någon annan på rak arm som du tycker det är.
Nej, jag tycker som sagt det är väldigt svårt på forwardsidan just nu med skadeläget som är. Så därför tycker jag väl att Jimenez är bästa valet här och nu.
Jag slängde ju upp Callum Wilson där, så jag får väl nämna honom igen. Där har du verkligen en differential med 1,1% i TSB.
Yes, vi kan fortsätta med lite Chelsea-frågor här. Jon Dahlström, han undrar om Mason Mount, när ger man upp? Jag tycker att rådet är samma där som med Lukaku. Har man han i bygget, då är det inte rätt läge att plocka honom nu. Utan man ger honom 2-3 omgångar och sen utvärderar man igen om man vill skeppa honom då. Det tycker jag är rätt. Men däremot så undrar Robert Jonsson om man ska byta Rydiger mot Chilwell.
Jag kan ju tycka att det är väldigt mycket aktivitet på, om man ska kolla typ Twitter och men, hela fantasy-communityt, att många hets byter ut Rydiger nu. Och som jag förstod det, så var den här skadan alltså högst lindrig, och jag räknar nästan med att han är tillbaka nu här. Om inte nu i veckan, det kanske jag inte tror att han är, men som till helgen, och då vet jag inte om det är verkligen det bytet jag hade prioriterat. Jag har sett en hel del som har gjort Rydiger till Trent, och det bytet är väl svårt att liksom säga att det är fel att göra, för jag tycker att man ska sitta på Trent. Men ja, jag vet inte, att liksom hets-transfer att Rydiger ut om man har lite andra liksom bränder att släcka. Jag vet inte, vad säger du om det?
Nej, jag sitter med Rydiger. Jag valde att behålla honom på grund av att skadan, som jag också uppfattade det, var av lindrig karaktär. Och då förväntar jag mig att han har bra chans att vara tillbaka mot Norwich. Och om han är bekräftad borta på presskonferensen, ja, men då kanske jag får ta en funderare kring om det är värt att behålla honom, eller om jag ska göra ett byte där. Så ser jag på den saken.
Om, låt säga att han får en setback eller någonting, och du känner att du vill byta honom mot någon annan Chelsea-försvarare, var blickar du först då?
Nej, men det var väl som du sa i reken, att Aspi är väl fortfarande här och nu den jag hade gått på. Jag är inte helt övertygad om Chilwells minuter. Det kanske är fel, men så tänker jag. Och jag tror att nu har ju folk förhoppningar om att han ska göra offensiv utdelning i varje match, så kommer det inte heller vara, såklart. Annars så är jag ju sjukt sugen. Jag har försökt få in honom 2 gånger redan i år i Reece James, men liksom tajmat det fel, och nu vill jag inte göra om misstaget en tredje gång och ta in honom för tidigt. Så att jag tycker att det är för tidigt att ta in Reece James. Det är en chansning. Det kan falla väl ut, men jag hade nog väntat en eller två gånger innan dess. Yes, ja, men jag ser vi har fått in fler frågor om Lukaku, men jag tror ni har liksom greppat våra tankar kring honom. Jens Thors däremot, han sa att han bytte bort Son mot Bernardo Silva. Det var väl på grund av det här coronaryktet som kom innan deadline, som visade sig vara falskt, eller att testet hade visat falskt i alla fall. Han undrar liksom, ja, är det ett geni, eller var det ett genidrag, eller är man idiotförklarad nu?
Nej, men så är det ju. Man kommer alltid hamna i vissa snegungor vad det gäller transfers. Den här hela liksom covid-historien gör ju liksom det hela. Ja, men det ställer ju till det extra, såklart, med rykten. Och jag menar, det var ju ganska intensiva rykten om kanske inte att han just hade fått covid, men att han satt i karantän. Som du sa, nu var det inte så. Har man nu valt att göra bytet, så då får man väl liksom landa lite i det. Han har plockat in Bernardo Silva, sa det, och ja, det är alltså, jag tänker att City har ett bra schema. För min del kanske inte Bernardo Silva är den mittfältare jag hade valt att gå på, men nu kan det ju vara en pengafråga utifrån att han är miljonen billigare än både Mahrez och Grealish. Men har man valt att plocka in en City-gubbe i bygget nu, så känns det väl ändå som att byten framåt här bör prioriteras på andra spelare. Det är min känsla i alla fall.
Jag instämmer, och jag kan nog flika in att jag tror inte att det bara var ett rykte, utan jag tror att Son hade tagit ett test som gav utslag, men att liksom det gav fel utslag, och att när han testade om sig att då visade han var negativ då, och fick därför möjlighet att vara med i matchen. Joakim Winter, han undrar vilka sidor vi använder för att hitta statistik, som till exempel expected goals och expected goal involvement. Och där kan jag svara att sidan som jag använder heter fantasyfootballscout.co.uk, och där har de ett medlemskap som kostar, det kostar väl 150-200 kronor per säsong. Då kan man göra ganska mycket kul på den sidan och liksom ta fram statistik, kolla motstånd och sätta upp lite allt möjligt. Man får även en hel del gratis information där, så kika in den sidan är min rekommendation. Om vi fortsätter med Albin Johansson, så undrar han vilka två av de här man bänkar för kommande omgång. Och det är 6 spelare totalt. Semedo, Traoré, Greenwood, White, Livramento och Sar.
Nu ska ju Wolves möta Leeds. Jag nämnde ju där i veckans punkter att Leeds har sett ganska rackiga ut. Men ja, Traoré. Nu fick han den där assisten, tänkte jag säga. Men det tänker jag inte säga. Fantasy-assisten genom att bli... Det är väl enda sättet han kan ta poäng och bli fälld. Få en frispark som sen då går in via liksom träff i muren. Nästan inte komiskt, men jag vet inte. Hade du spelat Traoré lite borta?
Alltså, jag hade nog inte gjort det ändå. Alltså, dels så ska ju Jimenez in i bygget. Och visst, Traoré kanske får fortsatt förtroende. Men jag vet inte, men Livramento och Sar hade jag i alla fall spelat. Och sen de andra 4 tycker jag att det är lite hugget som stucket om vilka som ska spela faktiskt.
Nej, men som Livramento har ju en bra match, Burnley hemma, ganska god chans för Southampton att kunna hålla en nolla, känns det som. Så det känns ju givet. Bollspelarna, det är väl lite, ja.
Jag tycker det står mellan att bänka en utav White och Semedo och en utav Traoré och Greenwood. Och där tycker jag att man ska gå på magkänslan.
Mm.
Simon Karlsson, han undrar hur man går vidare ifrån att ha bytt in Armstrong som får 0 minuter mot Leeds ihåliga försvar. Och där man dessutom sitter med Sa skadad plus 3 andra som inte spelar.
Ja, det är ibland livet som fantasy manager tufft. Och det var väl ingen som såg Armstrongs bänkning komma. Den kändes ju som att den kom, jag vet inte från varifrån, inte ens från sidan. Utan jag vet att Alex rekade honom för avsnittet. Shea Adams var ju skadad. Jag vet inte, har du någon förklaring till varför han inte spelade när han har spelat liksom 90, 90, 90, 73, 90, 90, 90 och så noll, inte ens inbytt?
Nej, det måste ju handla med just att det var säkert liksom, om han hade en tanke att det skulle vara liksom ett forwardspar som skulle jobba tillsammans, och att då Armstrong och Shea Adams gjorde det innan, och att kanske han inte tyckte att Armstrong skulle passa bra tillsammans med de andra forwardsen. Det är väl det enda jag ser till anledningen varför han inte spelar alls. För han satt man ju på ändå bänken, så han var ju uppenbarligen inte skadad.
Nej, men precis. Men har man ändå nu gått på att byta in honom, så får vi väl ändå så rekommendera att ha lite is i magen och se. Med tanke på att han har spelat så pass mycket hittills så får man väl ändå tro att han kommer ha bra chans på speltid. Och spelschemat närmast fyra omgångarna, Burnley hemma, Watford borta, Villa hemma, Norwich borta, ser ju lite för bra ut för att liksom bara skeppa honom direkt, ja. Kan jag tycka. Utan sitt lugnt i båten där än så länge, märker vi att han liksom, ja, men nollar Burnley också. Ja, men då får man kanske lyssna lite vad, ja, men vad som sägs på presskonferens. Han är ju inköpt för att spela och för att göra mål, inte för att sitta på bänken.
Nej, jag håller med. Asad Amaya har skickat in en fråga om sitt lag. Han undrar om det är dåligt eller bara otur. Han plockar in nästan lika lite poäng som mig, fast han hade binden på Sala. Och det han primärt undrar är att han hade fem stycken spelare som hade noll poäng den här omgången i startelvan. Och de spelarna var Luke Shaw, Saka, Jota, Rafinha och Adam Armstrong. Tankar kring, för i övrigt så tycker jag att hans lag ser väldigt bra ut, men tankar kring just de här fem spelarna?
Nej, men jag skulle säga att det där är nog en riktig the perfect storm av otur. Det är ju långt ifrån några dåliga spelare allihopa. Jag hade kanske blickat lite mot att växla ut Luke Shaw, som ju ändå är liksom någon form av semi-premium back, och där går det ju definitivt att växla ner honom. Alternativt bara kanske om man har lite pengar på banken, gå och kliva över på Chelsea eller City-försvarare. Och vill man istället växla ner så finns det ju, vi har ju nämnt ett par utav de lite billigare alternativen. I övrigt tycker jag liksom att det är spelare som man mycket väl skulle kunna blicka mot. Kanske inte Armstrong med den här bänkningen nu, men i övrigt så, jag menar, Rafinha, Saka, det är ju spelare som bra spelschema, bra form. Jag vet inte, jag hade nog försökt, och även om jag förstår att det är lätt panikartat när poängen liksom lyser med sin frånvaro. Men jag vet inte vad du säger, men jag tycker att det lät helt okej ändå från de namnen du nämnde.
Ja, vi får väl se om Sakas ben är helt efter McArthurs överfall här igår. Vilket jag inte förstår hur han inte kan straffas för, men så är det väl. Men där såklart, Saka ju, kunde ju inte fortsätta matchen och är ju skadad. Får se liksom om vi får en uppdatering kring hans skada, men annars tycker jag väl att det är hans största problem. Om han är borta några veckor här, då är det ju bara att byta honom, tycker jag.
Ja, vi har väl inte hört någonting om det, men jag vet inte om vi har sett några bilder heller, om han har lämnat i kryckor. Förhoppningsvis så var det väl liksom att det inte bröts något ben, men jag håller med, det var ju ett rent överfall, och hur det inte kunde bli rött med VAR ens, det är ju rätt märkligt alltså.
Ja, nej, men som sagt, min take är väl att det är någon form av vadkaka han har ådragit sig, förhoppningsvis, att det inte är något mer allvarligt än så. Och det borde väl finnas förhoppning att han ska vara tillbaka redan till, i och för sig spelar de konstigt nog på fredag när man har måndagsmatch, men så det är inte så många dagar emellan här för Saka att återhämta sig, så det gör ju att risken är större att han missar fredagens match då. Jag fortsätter scrolla ner, vi har fått in en hel del frågor, men det är mycket frågor om Lukaku, jag skippar dem, men det är många som kikar liksom, ska man ta minus nu för att byta ut Shaw Ronaldo mot Chelsea-gubbar? Ska man byta Ronaldo överhuvudtaget mot Lukaku, eller ska man gå på Kane? Jag tycker ändå att vi kan ha en diskussion kring det.
Ja, och den har ju varit liksom så given, men egentligen fram tills Brentford-matchen, tycker jag att göra, ja, men det har varit en no-brainer att göra liksom Ronaldo till Lukaku inför Norwich hemma. Men de här små orosmålen som har seglat upp, ja, det gör ju, samtidigt så vet jag inte om jag hade varit så himla pigg på att sitta kvar med Ronaldo. Ja, alltså det beror helt på hur bygget ser ut i övrigt. Och framförallt kanske om du har valt att gå på två eller tre premiumspelare i mittfält och anfall. Och har man valt att gå på, om en exempelvis tre stycken, så kan det ju vara läge att växla ut Ronaldo, men att inte göra det till Lukaku utan blicka någon annanstans. Men man ska väl ändå vara medveten om att i allt det här så ska, som sagt, som jag nämnde tidigare, Lukaku möta Norwich hemma. Och bara han spelar så har han ju en jättechans att ta rejält med poäng. Så att, sitter man med liksom ett eller två fria byten, du har Ronaldo, du kan göra honom till Lukaku. Det är svårt att säga att det är fel att göra det. Och hade jag suttit i Ronaldo-båten just nu, så jag vet inte fasen om jag hade vågat göra något annat än Ronaldo till Lukaku. Jag vet inte vad du säger.
Nej, det hade jag nog gjort. Men jag vet inte om jag hade tagit minus. För visst, om det hade varit frid och fröjd i Chelsea, de hade sett jättefina ut. Om man tänkte så här, men det där är ju en 5-0-seger som kommer mot Norwich. Ja, men då kanske man hade kunnat tänka sig att ta minus 4 och liksom kaptenat Lukaku. Men nu känns det som att man har en del att förlora på att dra minus 4 för ett sånt move.
Ja, och det kan man väl säga generellt sett att det är ganska få spelare i spelet just nu som den här känslan är att ja, men den här spelaren är värd att dra minus, för det är ju egentligen ja, det är liksom bara Mohamed Salah som jag har den känslan kring att hade jag inte haft honom i bygget så hade jag gjort nästan vad som helst för att få in honom. Nu ska han ändå möta United borta, så där kan jag ändå tycka att det går att ha is i magen. Och i så fall bara typ spara bytet så du har två fria byten till liksom Gavekinder på. Och då kanske kan göra och plocka in, om du nu skulle sitta utan Salah, honom gratis med två byten. Men jag vet inte, identifierar du någon spelare som du känner att du liksom hade kunnat ta minus för egentligen förutom Salah?
Nej, inte just nu. Gör jag inte. Jag tänkte runda av med två frågor från en från Gustav Eriksson och en från Jonas Persson. Nej, inte från Claes Briland. Och båda handlar väl lite om Claes, han känner att det är dags att plocka ut Benrahma nu. Han sitter med Creswell och Antonio. Han har tittat mot Rafinha eller dubblat upp i City med Foden eller Chelsea. Han har 8,5 att tillgå. Och Gustav var också lite inne på att han ska plocka in Rafinha, men vem ska ut utav Benrahma och Sar?
Ja, alltså Benrahma är ju folk som klamrar sig fast vid. Nu vänder ju spelschemat lite. Jag tycker inte att han har sett lika glimrande ut som han gjorde där i början av säsongen. Så att det kan ju absolut finnas ett case för det. Samtidigt, om vi ska prata spelscheman, så kan man ju kolla på Ismael Azar och Watford. Där ska man kanske inte skrämma så mycket av liksom de där röda flaggorna i liksom matchschemat. För det är ju någonstans liksom Everton, Southampton, Arsenal, tre nästkommande. Tycker inte jag är superdåliga matcher. Men det är klart, det är svårt att sälja in Watfords schema som bra de nästkommande, vad ska vi säga, 7-8 matcherna. Så att, ja, alltså Ismail Azar hade jag kanske blickat mot att liksom växla ut om jag inte hade haft några andra större bränder i bygget. Men det är frågan hur många som sitter med ett bygge utan liksom större bränder än Sar. Jag vet inte, vad är din känsla kring honom och kanske framförallt Watfords spelschema där?
Nej, men jag hade nog plockat Benrahma ändå. Som du var inne på så tycker jag att Sars kommande tre matcher är helt okej. Nu är det svårt att bedöma hans insats mot Liverpool, men jag tyckte inte att han var dålig i alla fall. Sen att det var en svår match för Sar, det är en annan femma. Men Claes då, han funderar också på att byta ut Benrahma, men kika på både Rafinha, Foden eller City-tillgångar. Han har 8,5 att tillgå.
Den är ju klurig. Som sagt, det som skiljer lite, om man ska bara hålla kvar vid det, Benrahma Sar, är ju att Sar känns ju mer som den här talismanspelaren för Watford, och hans plats känns ju mer given än Benrahmas. Även om Benrahma har ju spelat till sig en tröja, så där finns det ju ändå lite konkurrens på positionerna, och det är väl ingen dövel av chock om det är så att Benrahma får spela bänk några matcher och så kommer in någon annan spelare istället och gör det bra. Ja, men då är det inte givet att han bara plockar tillbaka sin tröja. Kikar man då på att växla ut honom, du nämnde Rafinha, ja det är klart att det var vi inne på tidigare, svårt att bortse ifrån. City-tillgångarna sitter med 8,5, ja men då blir det ju hyperintressant. går tillbaka till mina mittfältsrekar där med Rafinha, Foden, Grealish. Ja, den är klurig. Samtidigt så vet vi att pengarna kan behövas på andra ställen. Jag hade nog kanske valt att prioritera att få in Rafinha ändå. Det är ju måste ju i så fall innebära att det sitter ganska mycket pengar kvar på banken och möjliggör ju förmodligen en rejäl uppgradering även nästa vecka. Så tänker nog jag vad det gäller Rafinha kontra City-tillgångarna.
Yes, bra. Precis. Jag såg Jonas Persson nämnde också, hans fråga glömde jag lite grann. Han har två fria byten till kommande Game Week, nöjd med laget förutom anfallslinan som består av Antonio, Saint-Maximin och Lukaku. Vem ska ryka och vem ska in?
Ja, om det där var problemet så vet jag inte. Då sitter man nog med ett ganska bra bygge, va? Saint-Maximin. Det var ju Antonio vi var inne på och han har ju ändå stigit ganska bra i pris. Ligger nu på en nivå som där det går att växla honom mot. Ja. Jimenez till exempel, Callum Wilson om man så vill. Så att sitter man och det där är största problemet och det är där man vill göra bytet, så hade jag nog blickat mot Antonio, kanske mot i så fall mot Jimenez, men jag hade lika gärna kunnat spara bytet för att Antonio, han kan ju mål mot vilket jäkla motstånd som helst.
Ja, nej, jag skulle nog också säga det, om det där är verkligen det enda han har problem med, då hade jag ändå sparat bytet, tror jag, vaska bytet. Nej, men han kanske kan göra något byte på någon bänkspelare eller så. Det verkar som att han sitter i en bra sits, tycker jag.
Mm. Ja, men det kan man väl säga. Att sitter man med ett bygge som är, ja, men det är ganska fritt från skador, avstängningar, liksom det ser väldigt, väldigt bra ut. Och man har ett byte och man känner sig, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Då är ju egentligen rådet spara bytet, för att det kommer att komma. Det kommer alltid skador, avstängningar, och vad den kan vara. Och att sitta med två byten ger det ju väldigt, väldigt stor handlingsfrihet kontra det här ett byte hela tiden. Och det riktigt fina är ju när du har sparat ihop så du har två byten och så kanske du veckan därpå sitter lika lugnt och fint. Då gör du bara ett byte igen och så rullar du ett byte hela tiden tills du faktiskt behöver de där båda bytena. Kan man liksom komma in i det i den fasen så är det väldigt, väldigt tacksamt. Så det är väl ett bra sista medskick. Vad tycker du? Ska vi slå igen butiken för idag?
Ja, men jag tycker det. Vi har säkert fått in några frågor som vi inte läst upp här. Men jag tror att vi har besvarat merparten av dem ändå. Det är väldigt mycket som handlar om Chelsea och Lukaku i synnerhet här. Men ni har hört våra tankar på det området. Så får vi skicka med det medhållet till er som inte fick era frågor upplästa.
Precis, och vi återkommer ju nästa vecka så det går ju att fånga upp frågor även då. Vi säger stort lycka till Game Week 9. Må era kaptensbilder sitta rätt. Så hörs vi nästa vecka. Ha det gott, tja!
Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.